medarbetare skulle missköta snus till exempel.
Kan du förstå den kritiken som har förts fram?
Ja, men det kan jag göra. Och jag tycker att delar av resonemanget är klokt. Jag tycker alltid att vi ska sträva efter att detaljstyra människors liv så lite som det bara går. Men det kan inte ske villkorslöst. Och vi tycker i grund och botten om att våra barn och elever ska ha rätt till en skolmiljö utan nikotin.
Men hur stort är det där problemet? Det vet ni alltså inte.
Att lärare missköter nikotinprodukter är inte alls särskilt stort. Vi har jätteduktiga medarbetare. Och som sagt, den här policyn har ju funnits i över ett decennium och det handlar ju inte om att någon har misskött det.
Men ändå ska ni skärpa riktlinjerna. Varför det då i så fall?
Det vi gör det är att vi kompletterar riktlinjen för att också omfatta e-cigaretter och vitt snus. Och de fanns ju inte på marknaden när den ursprungliga riktlinjen skrevs fram.
Säger Emanuel Forsell, alltså ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Tack så mycket för att du var med i programmet.
Och mer studiet blir det efter 11-nyheterna.
Och här är Ekot. USAs president Donald Trump besvarade idag kritiken han fått från techmiljardären Elon Musk och nu har bråket mellan dem eskalerat. För en stund sedan så pratade jag med vår Washington-korrespondent Gina Lindberg som då sa så här om bråket.
Det här är nu ett öppet ordkrig mellan president Donald Trump och hans tidigare parhäst Elon Musk. Det är en konflikt som trappas upp minut för minut. Elon Musk sa alldeles nyss på sociala medier att Donald Trump ljuger och han är otacksam. Om det inte vore för mig så skulle Trump förlorat valet, säger Elon Musk. Och Trump har svarat med att kalla Elon Musk för galen och hota med att avsluta alla federala kontrakt som Elon Musks företag har. Musk skrev också precis att Donald Trump finns med i Epstein-dokumenten, det vill säga den här listan över mäktiga män som utnyttjat kvinnor via den sexbrottsdömda Jeffrey Epstein. Så det här är explosivt material och en öppen strid som stegras. Och det här är ju något som många spekulerat i skulle hända förr eller senare. Att de här två starka personligheterna inte skulle kunna dra jämnt hur länge som helst. Och nu kan man konstatera att nu är det verkligen slut mellan Trump och Musk. Samarbetet mellan dem är över, vänskapen är uppenbarligen också över och har förbytts i öppen konflikt.
Och hur började egentligen bråket?
Ja, Elon Musk var ju en av Trumps närmaste medarbetare och har drivit igenom stora och omstridda nedskärningar. Men han avslutade sitt uppdrag för Trump och tackades av i förra veckan. Efter det har Elon Musk gått ut offentligt med stenhård kritik mot Trumps budget och det budgetförslag som nu ligger i senaten för omröstning. Musk sågar det förslaget totalt, säger att det kommer skada USA och det är något som har gjort Donald Trump minst sagt irriterad. Och nu ser vi den här striden eskalera minut för minut med mycket grova anklagelser hittills från båda sidor.
Sa vår USA-korrespondent Gina Lindberg när jag talade med henne för en timme sedan. Flera israeliska flygattacker har under kvällen genomförts i Libanon mot huvudstaden Beiruts södra förorter. Det rapporterar vår korrespondent på plats. Många av invånarna hade lämnat området efter att Israel varnat för att man skulle slå till mot vad man säger är platser där milisen Hezbollah tillverkar drönare. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade eller döda. Och här i Sverige så föreslår en ny utredning skärpta straff för de allvarligaste brotten. Brott relaterade till organiserad brottslighet ska kunna ge dubbelt så långa straff. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar utredningen för den största kriminalpolitiska reformen i modern tid.
Jag välkomnar de här förslagen. Det här är ju totalt sett den största reformen av de svenska straffen som har skett i modern tid. Ett 50-tal straffskärpningar. Ja, nu ska vi förstås remittera de här förslagen och sen återkomma till vår väg framåt.
Utredaren, rikspolischefen Petra Lund, föreslår skärpta straff för grova våldsbrott, större hänsyn till brottsoffret och mindre till eventuella förmildrande omständigheter samt att fängelse inte längre ska vara ett sista alternativ. Gängrelaterade brott ska kunna ge dubbelt så långa straff som idag och fler fall där grov brottslighet ska oftare ge livstidsfängelse. Utredaren Petra Lund.
Ja, men jag tror att det speglar helt enkelt bättre den samhällsutveckling vi har och de värderingar som finns i samhället idag.
Tror du att det blir minskad brottslighet genom att man har ett nytt system här?
Ja, vi kan väl hoppas det. Det är både en inkapaciterande effekt men förhoppningsvis också en avskräckande effekt när man ser att man riskerar att få långa fängelsestraff.
Reformen föreslås träda i kraft 2028. Den kan leda till 16 000 fler utdömda fängelseår, det vill säga nästan dubbelt så många som idag. Det innebär också en extra kostnad för kriminalvården på 16 miljarder kronor per år. Gunnar Strömmer igen.
Ja, det är naturligtvis någonting regeringen ska ta ställning till framöver. Men vår inriktning är ju att straffen måste skärpas. Och det är klart att det innebär också en stor investering i den svenska kriminalvården.
Och reporter där var Ivan Garcia. När rättegången mot den svenska IS-terroristen Osama Krejen fortsatte i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt idag så var det en propagandafilm som stod i åklagarnas fokus. Filmen visar IS brutala mord på den jordanske pilot som rättegången gäller och åklagarna hävdar att Osama Krejen medverkar.
فما إن أعلن عن حلف دولي لوقف امتداد دولة الخلافة كانت الأردن من السباقين.
I filmen som började spridas under 2015 smutskastas den dåvarande USA-ledda koalitionen mot IS, i synnerhet Jordanien. I filmen uppmanar IS att söka upp och döda fler jordanska stridspiloter. Den värsta delen av filmen där den jordanske piloten Mu'attal Kassasbeh bränns till döds i en metallbur, den har enbart rätten och inte åhörarna fått se. Enligt åklagaren Henrik Olin visar filmen att både terroristbrott och grov krigsförbrytelse har begåtts.
I och med den förödmjukade och nedsättande behandlingen av målsäganden som liksom fortsätter i och med spridningen och reaktionerna på den här filmen.
Osama Krayem är redan dömd för terroristbrott i både Paris och Belgien. Osama Krayem har tidigare erkänt att han var på plats när piloten brändes till döds, men nekar till att han haft en aktiv roll.
Reporter Margareta Svensson. Den europeiska centralbanken ECB meddelade idag som väntat att man sänker räntan med 0,25 procentenheter. Christine Lagarde, ECB-chef.
We cut interest rates by 25 basis points.
Inflationen har blivit lägre och den europeiska ekonomin går knackigt, så en lägre ränta ska ge bättre fart på ekonomin i tider av ekonomisk oro, bland annat på grund av handelskriget, säger Lagarde.
Och det rapporterade Victor Jensen. Så vädret imorgon på nationaldagen får stora delar av landet regn eller skurar, men i Östersjölandskapen blir det lite morgonsol. I norra Norrland sol, men under eftermiddagen skurar i inlandet och fjälltrakterna. Temperatur allmänt runt 12-17 grader. Ekot Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Straff för gängkriminella och mindre straffrabatt för den som begår många brott. Rikspolischefen om sina förslag på straffskärpningar. Oppositionen leder ordentligt över regeringen i SCBs tunga väljarsympatiundersökning som kom idag. Men det är över ett år kvar till valet. Och det blev inte den svenska kardinalen Anders Arborelius som blev påve. Nu berättar han om valet i Vatikanen. Vi ska till eftermiddagens studiet som leddes av Lasse Johansson och Susanne Westergren.
Idag kom straffreformutredningen som bland annat föreslog skärpta straffskalor för ett 50-tal brott. Bland annat höjs maxstraffet för grov våldtäkt från 10 till 12 år och minimistraffet för exempelvis grovt penningtvättsbrott fördubblas till ett år.
Dessutom ska gängrelaterad brottslighet kunna ge upp till dubbla straff och upprepad brottslighet ska kunna ge livstid även om inte de enskilda brotten har det i straffskalan. Petra Lund, finns här. Du är rikspolischef, också den som gjort den här utredningen. Du är välkommen hit.
Tack så mycket.
Justitieministern sa idag på presskonferensen att ett mål är ett perspektivskifte här. Tidigare systemet varit fokuserat på gärningspersonen, nu mer på brottsoffren. Kan du konkretisera på vilket sätt brottsoffren varit bortglömda?
Men man har i mångt och mycket just koncentrerat sig på gärningspersonen och man har tagit stor hänsyn till gärningspersonens personliga förhållanden. Och det är en sån sak som vi har tittat på i den här utredningen.
Ministern talade ju också om att det här var den största förändringen då av straffsystemet i modern tid. Vilken tycker du är det viktigaste förslaget då i den där riktningen som du kommer med?
Ja, men det är svårt. Vi har ju kommit med ett reformförslag och det är ju helheten. Så att det är egentligen ett nytt påföljdssystem som egentligen innehåller bara påföljderna böter och fängelse. Men sen kan man få villkorligt fängelse. Och det är också det systemet som våra nordiska grannländer har och många i Europa. Sen är det ju flera delar i det här och två viktiga delar, det är ju det här med flerbrott och att tillkommande brott ska ges ett betydligt större genomslag än idag. Och också brott som hänger på något sätt samman med gängkriminalitet, att det ska vara upp till det dubbla straffet.
På vilket vis gör det här Sverige tryggare?
Nej, men det handlar ju om att just längre fängelsestraff, dels så inkapaciterar man ju gärningsmännen under längre tid. Men sen är det också så att förhoppningsvis så är det här mer avskräckande om det är långa fängelsestraff man riskerar för de här allvarliga brotten.
Mm. Petter Lund, det här med flerfaldig brottslighet som du var inne på, har det varit en knepig punkt just så tillvida att inte låta påföljden komma upp på samma nivå som grov brottslighet?
Ja, för här behöver man hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Dels så måste man ju tänka på brottsoffren och att de naturligtvis vill att deras del ska få fullt genomslag. Men sen är det ju också så att har man flera mindre brott så kanske inte det, eller mindre allvarliga brott ska jag säga, så kanske inte det ska vara lika straffvärt som ett riktigt grovt brott. Och i svensk, det här är egentligen ett problem kan man säga i praxis, för domstolarna har utvecklat en modell där tillkommande brott väldigt snabbt inte får något genomslag överhuvudtaget.
Det är skärpta straff för ett 50-tal brott. Hur mycket det kommer det avskräcka potentiella brottslingar som du ser det?
Men det är svårt att säga just avskräckningseffekten, men det vi har tittat på det är ju egentligen samhällsutvecklingen och hur mycket allvarligare det är idag, värderingar som styr, och jag kan säga att till exempel när det gäller ekonomiska brott som grovt bedrägeri, det har inte höjts överhuvudtaget sedan brottsbalken kom till 1965. Och där är minimistraffet idag 6 månader, trots att det är ett grovt bedrägeri.
Är det inte viktigt med avskräckningen längre då, eller?
Jo, det är viktigt med avskräckningen. Det är det ju hela vägen.
Men du hoppades bara på att det
kanske skulle ge någon. Nej, men det är svårt att säga, därför att det finns ju forskning på det här som säger att det är inte alltid som det är avskräckande, även om det är längre fängelsestraff. Men för oss är det ju viktigt att fängelsestraffets längd speglar brottets allvar.
Dubbla straff för gängrelaterad brottslighet, så är det i Danmark. Vad har det lett till där?
Men det har ju lett till betydligt längre fängelsestraff.
Jo, det ligger ju
ja, absolut. Men också att man har i alla fall inte de problemen med gängkriminalitet som vi har i Sverige. De har ju haft problem när det gäller framförallt MC-klubbar. Mm. Men där har det ju blivit bättre.
Ja. Men ett 12-årigt straff idag exempelvis skulle kunna bli 24 år. Varför är det rimligt?
Nej, det kan inte bli 24 år, utan det kan bli max 18 år, ska jag säga. Okay. Men om det är så, för vi har ju höjt straffen för 3 brott och säger max 12 år. Mm. Och det är egentligen synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Och begår man då flera sådana brott, det vill säga minst 2, ja, då ska man kunna döma ut livstidsfängelse, även om inte livstidsfängelse finns i straffskalan från början.
Men en 15-årig förövare kanske, fängelse i 20 år?
Ja, nu har inte vi haft unga lagöverträdare, så det får man tänka på, det är ett helt annat system, utan det vi har tittat på, det är vuxna, det vill säga från 18 år och uppåt.
Men kommer vi inte hamna i sådana lägen?
Men det är väl klart att domstolarna kommer att kunna hamna i sådana lägen, men här kommer det ju också vara vissa särskilda regler som gäller det redan idag, så att man till exempel inte kan få livstidsfängelse om man är mellan 15 och 17 år.
Domstolarna ska också ta mindre hänsyn till gärningspersonens personliga omständigheter när straffet bestäms, att exempelvis att man förlorar jobbet eller liknande. Är det bra när man ska tillbaka till livet efter ett avtjänat straff?
Ja, men jag tycker ändå att det är rimligt, för man kan ifrågasätta varför ska en person som förlorar jobbet få ett lindrigare straff om man jämför en person som till exempel råkar vara arbetslös när man begår brottet. Och det är också ett uttryck för att man helt enkelt tar större hänsyn till brottsoffret än vad man har gjort tidigare. Så det handlar lite om en fokusförskjutning från gärningsmannen till brottsoffret.
Men varför blir det bättre för brottsoffret om man inte tar hänsyn liksom till jag har förlorat jobb?
Nej, men många brottsoffer idag tycker ju att straffen är för låga, att man inte får upprättelse genom det. Och här blir det på det sättet mer rättvist och rimligt.
Men ju kärvare det är då för brottslingen, desto mer upprättelse är det.
Ja, och det kan man ju diskutera var gränsen går. Och det är klart att vi har många sådana resonemang så att man hamnar på en rimlig nivå, så att säga.
Det blir 16 000 fler utdömda fängelseår jämfört med idag, cirka 18 000. Blir detta möjligt för kriminalvården som ju är tungt belastad redan idag?
Vi har haft ett nära samarbete med kriminalvården i den här utredningen, och det är de också som har hjälpt till att räkna på effekterna. Och vi är överens med dem att vi säger ju att det här ska träda i kraft den 1 januari 2028. Och så vitt jag förstår så bedömer de att det här kommer att gå bra. Sen är det ju också en politisk fråga.
Mm. Hur många fler fängelseplatser kommer det behövas? Har ni kunnat räkna på det?
Nej, det går inte riktigt att säga. För det beror på hur många personer som kommer att dömas då. Att fängelsestraffen kommer att bli längre. Förmodligen kommer det att vara fler som får fängelse. Men inte alls kanske i den pariteten som straffen kommer att vara längre. Så det är väldigt svårt att säga.
Mm. Nu ska ju dina förslag ut på remiss. Bland annat kanske i alla fall till dig som rikspolischef. Hur blir det att ha remissvar på dina egna förslag?
Och så, det är ju naturligtvis så att jag inte kommer kunna vara med på den beredningen. Så är det i vanliga fall också. Jag har ju haft många utredningar både som domare och riksåklagare. Och man kan inte vara med, som sagt, i remissrundan på sina egna utredningsförslag.
Då säger vi tack till Petra Lund, rikspolischef.
Nu så, tufft för Tidö, så kan man sammanfatta den stora partisympatimätningen idag från Statistiska centralbyrån.
Mätningen brukar anses som extra viktig på grund av det stora antalet svarade. Med oss nu Fredrik Furtenbach som är vår inrikespolitiska kommentator och My Råvedder som är politisk kommentator på Aftonbladet. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack ska du ha.
Fredrik Furtenbach, hur pass stor skräll är den här mätningen, tycker du?
Skräll kan man inte säga, men det är en bekräftelse på att det är ett bekymmersamt läge för flera partier, och det är en bekräftelse från ett tungt institut, eller en myndighet i det här fallet. Och viktigast var väl kanske det här med att de rödgrönas försprång är så stort, nästan 13 procentenheter om man räknar in Centern i Magdalena Anderssons regeringsunderlag.
Mm. Vad är det i regeringens politik som inte verkar falla i god jord hos väljarna?
Det är ju så att sittande regeringar brukar tappa och gör det över nästan hela västvärlden, men det hör väl också till bilden att det här är en svår period att leda Sverige med många svåra kriser, alltså både gängkriminalitet, krig i omvärlden, svag ekonomi, och vi ser i andra mätningar att regeringen har hittills fått svagt betyg för hur den sköter arbetet med de frågorna.
Mm. Lag och ordning, migration, varför är inte regeringen starka där, som ju traditionellt sett är deras starka sida?
Ja, när det gäller då till exempel lagordning, som nu är ett av de områden som väljarna brukar tycka är allra viktigast, så får regeringen låga betyg av väljarna, och det är klart att det svider säkert extra eftersom det är en hjärtefråga och den står i centrum för debatten. Men av mätningarna från till exempel Indikator, ett annat institut, så framgår då att folk tror inte heller att oppositionen ska sköta det bättre. Mm. Så man får väl tolka det här som att det finns en ganska stor pessimism i väljarkåren, till exempel när det gäller det här med kriminalitet.
Myroväder, Aftonbladet, SD backar ju också. Vad kan man gissa det beror på?
Sverigedemokraterna har ju ett ganska nytt läge, och det är ju att de har nu börjat ta ansvar för den politiken som förs. Som vi hörde Fredrik sa här, så är ju inte väljarna jättenöjda med regeringens insats, och där klumpas ju också SD in. Sen hörs de ju inte så mycket i debatten, vilket också är ovanligt. Det vi har hört mest om var ju i höstas när de hade också för första gången en öppen intern debatt om det här med vapenlagarna. Och sen dess har de inte fått så mycket utrymme, så att jag tror att det mer handlar om att de syns mindre, och därför så blir de också sämre i opinionen.
Varför lyckas de inte fånga upp verksamheten mer då?
Nej, men det är ju ändå så att de inte sitter i den här regeringen, och det gör ju att de blir lite åsidosatta. Och det är ju så att när de vill höras, då kommer de med ganska hårda och radikala utspel, och det är kanske inte riktigt dags och tid för det nu när man ska in i en valrörelse. För nu handlar ju allting om att man ska göra Sverigedemokraterna till, vad ska man säga, mindre hotfull samarbetspartner för de väljarna som ligger här i mitten, och som vi nog ser i den här SD-mätningen har gått flyttat sig mot Socialdemokraterna, både från SD och från Moderaterna.
Fredrik Wutterberg, vad säger du om SDs tillbakagång då?
Jo, man kan väl tillägga bara att de är ju väldigt beroende av hur mycket publicitet det blir kring olika våldsdåd. De brukar gå upp i samband med det, och sådana har vi ju, men vi har haft ännu fler tidigare och mer uppmärksamhet kring dem. Det är en sak. En annan sak är att nu jämför ju då SCB med hur det var för precis ett år sedan. SCB kommer ju bara en gång om året numera. Mm. Och för ett år sedan råkade det vara så att Sverigedemokraterna låg högt, så att de skulle minska var väl inte oväntat, men själva siffran här som de får, 18, den är ju onyckligen ganska låg.
Mm. Fredrik, ändå så såg vi i senaste mätrapporterna att förtroendet för Jimmie Åkesson ökar. Hur går den ekvationen ihop?
Ja, det, han är ju numera den som har det tredje största förtroendet. Han har ju haft, hans siffror har ju förbättrats ganska kraftigt över lång tid. Men det är fortfarande så att han och hans parti delar väljarkåren. Han har många som tycker att han är bra, men det finns också en stor grupp, och de är större, som tycker illa om Jimmie också.
Ja, och Myhr och Väder M:s ledarskap är samtidigt svagt, menar du?
Det finns ju en intern diskussion i och kritik inom Moderaterna mot ledarskapet, och det handlar ju om att man har under våren, har vi ju sett en rad utmaningar kan man säga för Ulf Kristersson. Det handlar om rekryteringar som har gått fel, det handlar om liksom, hans omdöme har ifrågasatts i flera olika frågor. I partier, när det blir kontroverser i ett parti och de hamnar hos partiledaren, då blir det liksom extra allvarligt. Vanligtvis försöker ju partier hålla sånt här borta från sin partiledare, för att det ändå ska vara en person som väljarna ska ha tillit till. Och det blir ju en förtroendekris när det är partiledaren som är mitt i den här turbulensen. Och det har ju hänt i Moderaterna, och det försvagar ju Ulf Kristerssons ledarskap. Och då blir det ju ännu värre när man går ner i opinionen, för det skapar ju ännu mer turbulens i ett parti. För nu ska ju folk kandidera till platser, och ju sämre det går för ett parti, desto sämre valbara platser finns det, och det skapar i sin tur ganska mycket interna stridigheter. Så att det här är en spiral som Moderaterna ju tror är desperata för att vända nu.
Om vi vänder på det då, vad verkar väljarna gilla med oppositionens politik?
Jag tror egentligen inte det handlar så mycket om vad oppositionen gör, utan det handlar mer om att man är missnöjda med den här sittande regeringen. Precis som Fredrik sa så är det ju inget ovanligt, det kanske bara extra stort missnöje just nu. Så jag tror att mer att man ska se det som en, att de är missnöjda med regeringen än att de är nöjda med vad oppositionen gör.
Fredrik Furtenbach, vi var inne då på skandaler eller så. Det har ju hänt en del kring, även kring V. Har det där slagit igenom på något sätt?
Ja, alltså det är ju faktiskt så att Vänsterpartiet minskar statistiskt säkerställt i den här mätningen, och dels så handlar det väl om att om man jämför med att SCB jämför med för ett år sedan, och då pågick det en EU-valrörelse som var medvind för Vänsterpartiet. Men det är inte bara det såklart, utan nu har vi ju haft en ganska lång period där Vänsterpartiet har haft en turbulens som handlar om Gaza-kriget och hur deras aktiva har reagerat på kriget. Och Vänsterpartiet har många gånger då tvingats hantera olämpliga uttalanden från partiaktiva och anklagelser om antisemitism utifrån. Och även om skandaler i sig ofta inte påverkar opinion, så blockerar det här ju definitivt för Vänsterpartiet. Det är ju svårare för dem att få prata om något annat. Och lite grann på samma sätt är det väl för Moderaterna och den nationella säkerhetsrådgivaren. Den här nationella säkerhetsrådgivaren tror jag inte väljare bryr sig så våldsamt mycket om. Men det är ju ändå så att det tar syre i rummet, det vill säga det hindrar Moderaterna från att prata om annat det de vill prata om.
Fredrik, hur brukar sådana här resultat stå sig mot hur folk faktiskt röstar på valdagen? Är inte SD alltid lite underskattade?
När det gäller just SS så fanns det ju en tid när det verkligen var så, men det är inte så enkelt längre eftersom de olika instituten har försökt lära sig att hantera det och blivit bättre på det. Men när det gäller då hur väl den här mätningen slår in SCB när det är mer än ett år kvar, så kan man säga att det brukar alltid hända ganska mycket i opinionen efter den här mätningen, så att man ska absolut inte ta den här som en förutsägelse. Däremot så spelar den ju rollen då, eftersom den skapar en stämning. Det blir lite extra jobbigt att tillhöra Tidöpartierna eftersom oppositionen har ett så stort övertag.
Tack säger vi till Fredrik Furtenbach, inrikespolitiska kommentatorn på Ekot, och My Råvedder, politisk kommentator på Aftonbladet.
Och idag så är det nästan precis en månad sedan den nya påven Leo den 14 valdes. Och en som var med i konklaven var ju den svenske kardinalen Anders Arborelius. Jag träffade honom i förmiddags och det var långa, varma och ansvarsfyllda dagar. Men nu idag känns det bra.
Idag känns det väldigt fint, måste jag säga. Vi tror att vi har fått en mycket fin och god påve. Och han är redan i full gång med sina uppdrag, möter allt slags människor, har till och med talat i telefon med Putin för att främja fred.
Ja,
ja, man beundrar hans energi. Och samtidigt måste han ju vara ännu tröttare än vi som var med.
För du sa precis att du var oerhört trött när du kom tillbaka.
Jo, och det har jag hört från flera. Alltså, det var så väldigt intensivt. Dessutom var det ju varmt i Rom. Och man skulle gå fram och tillbaka mellan Sixtinska kapellet och Casa Santa Marta. Så att, ja, men det var väl just själva det andliga och vikten av detta val som gjorde att man la all sin energi och all sin kraft på detta.
När du tänker tillbaka på de där dagarna, vilken är den starkaste bilden som kommer upp för dig?
Det var nog när vi alla förstod vem vi skulle välja. Alltså, det är ett mycket märkligt skeende och man kan egentligen inte förklara det mänskligt, men vi tror att det är den helige ande som leder kyrkan. Men att det då plötsligt blev klart, det är han som vi måste välja.
Ja. Du får inte berätta vad som hände under konklaven, vad som sa, om det var drama eller inte eller så. Men det här måste ju ha varit en stor sak i ditt liv. Att inte då få berätta någonting, inte ens för dina närmaste. Hur är det?
Det är sant. Det är något helt speciellt att tänka sig att man har fått för mig ett sånt här historiskt skeende. Och att man då, ja, måste bevara det i sitt hjärta.
Du har ju tystnadsplikt som sagt då, men kan du ändå ta med oss in i dig när de här stora pardörrarna i Sixtinska kapellet smälls igen och reglas? Vad är känslan då?
Ja, först är det ju de så här små praktiska, vi ska finna vår plats och vi sitter då efter den ordning vi har valts till kardinal. Så jag vet alltid att jag kommer att sitta bredvid arkebiskop och Melia från Barcelona, och sen ska vi se då hur det ska gå till. Så att det var ju väldigt mycket praktisk information, hur vi ska rösta och vad vi ska säga.
Men när du beskriver det så där, det praktiska, det låter som ett skolupprop ungefär.
Ja, alltså det är ju ett mycket mänskligt skeende utåt sett. Man har gjort om Sixtinska kapellet till en konferenssal där man sitter i olika rader och måste veta hur det ska fungera och talas om då.
För där sitter ju du då under Michelangelos fresker då, 20 meter upp i taket där, och munken från Svalövs kommun. Är det nervöst?
Det kan jag inte säga, men det är lite krävande att man både då måste hålla reda på allt det praktiska och samtidigt komma ihåg att här gäller det att lyssna in det vi tror är andens röst och inspiration för hur vi ska bete oss och rösta.
Fanns helige ande där alltså?
Alltså jag har hört flera som var övertygade om att det var så, för att innan vi röstade var det inte klart, utan det blev så småningom en allmän övertygelse att så här måste vi göra.
Men du kände inte att helige ande var där, eller?
Jo, på något sätt kände jag att det inte är mänskliga överväganden och att man känner sympati för det eller det. Utan det var, ja, det var en stilla susning eller viskning som fick oss att tro att det var den helige ande.
Du och de andra kardinalerna är ju ändå också vanliga människor.
I högsta grad.
Hur kan en vanlig människa veta vem Gud vill ha som ställföreträdare på jorden?
Det är verkligen en fråga som inte är lätt att besvara, eftersom vi som människor är ju svaga. Vi har våra uppfattningar, vi har våra tankar, vi har våra åsikter. Men att det ändå kan komma in en svag och späd röst. Vi brukar ju säga att det är ett spädbarns röst som talar till oss. Jesu röst genom anden. Och det går liksom inte att till mänskliga ord förklara hur det är så. Utan
nej,
det blir bara helt klart och tydligt.
Och själva omröstningarna då, du har den där papperslappen eller vad vi ska säga, röstsedeln, du skriver ett namn, går fram till altaret, lägger ner det där i en urna. Visste du hur du skulle rösta från början?
Jag kan inte säga att jag var så där väldigt säker.
Så det fanns ett tvivel?
Alltså det var ju väldigt osäkerhet också innan. Och det är ju så att i och med att ha spekulerat så mycket i alla medier och talat hit och dit, så har man ju blivit lite påverkad av det här.
Hur då påverkad menar du?
Ja, alltså hela tiden. Vi hade ju de här förberedande dagarna och då framförde många sina synpunkter. Och sen var vi ju belägrade av journalister och alla möjliga som då ville veta. Och så man blir ju ibland då lite förvirrad av alla dessa tankar och det var inte helt lätt att veta.
För under de där förberedande dagarna, vad jag förstår, så sa du ingenting då egentligen?
Nej.
Varför inte?
Jag är ganska tystlåten av mig och andra hade ungefär sagt vad jag tyckte. Vissa bredde ut sig väldigt.
Alltså?
Man skulle bara få tala 5 minuter, men inte minst italienarna tycker om att tala länge och väl. Det mesta var ju på italienska. Fortfarande är ju italienskan det gångbara.
Mm.
Några försökte sig på engelska, någon enstaka på tyska, för man kunde tala på lite olika språk. Men i grund och botten var det italienskan som...
Det var under de här förberedelsemötena.
Jo.
Alltså. Om vi går tillbaka då till konklaven, det var ju mycket försiktighet där. Det var inga mobiler eller datorer, ingen kommunikation. Jag hörde till och med om regler kring maten, att ingen vikt mat fick serveras där man kunde smuggla in lappar som ravioli eller omeletter. Var det så?
Ja, alltså det var ju väldiga försiktighetsåtgärder. Det stämmer, men jag har ju inte hört att de var rädda för att maten skulle vara farlig. Men det är sant, vårt bagage undersöktes noga, våra mobiltelefoner plomberades och vi fick små väckarklockor, för att de flesta använder ju nu mobilen som väckarklocka. Och vi skulle ju upp tidigt för olika bönetider och måltider.
För jag fastnar lite för det där med maten. Man får ju en rolig bild ändå, kardinaler som sitter och försöker veckla upp kladdiga ravioler för att hitta lappar eller något sånt där.
Alltså det är ju, sen gamla tider har man ju varit rädd då att utomstående världsliga makter lägger sig i det här. Nu för tiden är det väl mer de här lobbygrupperna som kan naturligtvis finnas världsliga. Och jag talade med vissa biskopar från vissa länder som då hade fått väldigt stränga order att inte yttra sig om någonting.
Ditt namn fanns ju med inför och du avfärdade ju det där bestämt. Var du rädd någon gång att det skulle kunna bli så? Möjligheten fanns ju.
Egentligen inte. Men i och med att man ständigt blir påminn om det här av olika människor. Det är ju så till exempel i Sverige har de då sagt, du är kandidat. Och då har jag måste säga, nej, ingen är kandidat. Ingen vet. Och det är naturligtvis då lite påfrestande att ständigt bli påminn om att man då eventuellt skulle vara en kandidat eller palpabile. Men i grund och botten så förstod jag ju att det var helt otänkbart.
Du blev kardinal för 8 år sedan. Du har sagt att du vill lämna förre påven. Beviljade det? Hur blir det med det nu?
Nu hänger det lite i luften. För nu måste ju den nya påven åta sig alla möjliga uppgifter. Så att jag räknar med väl att jag så småningom får höra när han har tänkt att jag får lämna som biskop.
Anders Arborelius alltså, än så länge kardinal och biskop.
Lasse Johansson och Susanne Westergren programledde eftermiddagens Studio 1. Nu ikväll har Martina Lindvall varit producent, Tor Sigvardsson har varit tekniker och jag heter Mattias Rensman.
Maria, vad tycker du är mest slående med Ukrainas så kallade operation Spindelnät?
Att det lilla Ukraina lyckas utnyttja det faktum att Ryssland är ett så stort land så det går inte att försvara på det sätt som man vill.
Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om Ukrainas djärva plan som överlistade Putin.
Det är söndag den 1 juni. I en lite skakig video från den ukrainska säkerhetstjänsten syns en landningsbana där olika bombflygplan står parkerade.
You can see a first person view, you know, from the drone that shows these planes and drones hitting.
Videon är filmad från en drönare och plötsligt syns moln av eld blossa upp när flygplanskroppar och vingar exploderar. I en annan video som ska vara filmad av en privatperson och spridits i sociala medier syns ett grönt gräsfält och hus med klarblå tak. Och där bakom husen väller mörka rökmoln upp.
Tonight's Russian bombers worth billions of dollars in flames.
De här videorna sägs visa drönarattacker mot flera flygbaser runt om i Ryssland, långt från den ukrainska gränsen. En operation som av Ukraina fått namnet Operation Spindelnät. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar själv attacken för briljant. Och nu framkommer allt fler uppgifter om hur den här spektakulära operationen ska ha planerats.
Gäst är Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.
Så Maria, om vi tar det här från början, enligt vad Ukraina hävdar då, alltså var börjar historien om den här storskaliga överraskningsattacken?
Ja, den ska ha börjat att planeras redan för lite mer än 1,5 år sedan. Och frågan är ju vad det var som fick dem att tänka på det här överhuvudtaget.
Och om vi befinner oss då för ungefär 1,5 år sedan. Alltså, vad är kriget inne i för läge då?
Ja, jag har funderat på det och vi var ju i Kiev då i november. Och just den tiden så sattes de här storskaliga luftattackerna från Ryssland igång igen. Tidigare hade Kiev känt sig säkra, men det här var ett omfattande anfall mot 3 eller 4 stadsdelar väldigt nära där vi bodde, och människor satt i skyddsrum i över 6 timmar hela natten. Och de kunde inte skjuta ner alla kryssningsrobotar, och därför så blev det väldigt stora och omfattande skador på delar av centrala kvarter i Kiev. Och samtidigt så var det en tid när man började fundera på hur länge kan Kiev försvaras med sitt luftvärn, för det är ju inte oändligt, och det fanns frågetecken kring det, och kanske var det en orsak till att man började fundera på den här operationen. Jag tror att tanken var att på ett sätt kunna skydda Ukraina från fler luftattacker. Försöka slå ut så stor del av den flygplansflotta som Ryssland har för att använda då för till exempel kryssningsrobotar.
The kinds of aircraft that Russia uses day in day out to launch missiles against targets across the country.
De här planen är omöjliga att ersätta faktiskt, eftersom de är väldigt gamla, de är från sovjetisk tid, och att bygga ett nytt sånt kostar många miljoner. Mm-hmm. Och det finns ingen sån produktion längre.
Och vad är det där för plan som Ryssland använder för att bomba Ukraina?
Tupolev heter planet, och det finns då olika storlekar och olika sifferkombinationer för dem, och de skapades redan på sovjetisk tid för dels att det var kärnvapenbärande. Mm-hmm. Och dels då för att använda som bombplan, men en del av planerna är också spaningsplan, och alla de här planen är viktiga för Ukraina att slå ut.
Så okej. Okay. En plan börjar ta form där då, om vi ska lita på de ukrainska uppgifterna, för att slå mot den ryska förmågan att bomba landet. Men vad blir nästa steg då? Jag menar, hur tänker de sig då att det ska gå till att slå ut de här planen?
Ja, man ska tro de versioner som har kommit från den ukrainska säkerhetstjänsten, så har man alltså skickat in agenter som har hyrt lager bland annat på ett ställe, men också på andra ställen, där man då har satt ihop de här drönarna.
Och bara så jag förstår, vad är det här för slags drönare?
Ja, det här är sådana som vem som helst kan gå och köpa i en teknikbutik.
Thought to be quadcopters with 4 rotors, relatively cheap and domestically made.
De ser ut som svarta gigantiska spindlar då, och de är då apterade med en liten kamera, och så är de då fjärrstyrda. Så har man också programmerat de här drönarna så att de ska kunna sikta in sig på exakt de mest svaga punkterna på de flygplan då som man ville slå ut på de här flygfälten.
Alltså det finns då delar av planen som är lättare att förstöra, eller?
Ja, det finns ju kritiska punkter där man vet att det är svårt att få reservdelar helt enkelt. Mm. Och hela det hade också förberetts i Ukraina, i Poltava, där det finns ett museum med de här krigsplanen, Tupolev-planen. Aha. Så där har man då kunnat studera det.
Så vi kan se framför oss här att ukrainska agenter gått på museum och stått och tittat på gamla ryska bombflygplan.
Det kanske det är agenterna själva som har gjort det, utan det kanske är mer yngre programmerare skulle jag säga. Det kräver nästan att du har personer som är väldigt bra på dataspel skulle jag säga.
Mm-hmm.
Eller tv-spel.
Hur då?
Ja, för att kunna ha den fantasin att fundera ut just den här operationen som den gick till, så kräver det att man har kunnat testa olika sådana här varianter. Vad kan en drönare göra, i vilken situation, och Man måste ha suttit mycket med datorer. Mm-hmm. Så det är nog ganska många personer som också har varit inblandade. Och det är också intressant att man har lyckats hålla det hemligt under så lång tid. Trots att det uppenbarligen måste ha krävts rätt många inblandade i för att få det här att fungera.
Okej, så på något sätt har man lyckats programmera de här drönarna då och bygga upp dem i lager inne i Ryssland. Vad är nästa steg här?
Ja, nästa steg sen man då har byggt de här, det är att en ukrainsk ättad rysk medborgare ska ha köpt 4 stora lastbilar. Och de har då lastats med containrar. I containrar har funnits sådana här prefabricerade hus. Men allra högst upp under taket så har man då placerat de här lådorna med de här svarta drönarna. Och det finns det bilder som då ukrainska säkerhetstjänsten har publicerat. Hur lådorna såg ut och att de låg ganska tätt under taket.
Stored on wooden pallets, loaded onto trucks, driven to distant airbases and launched remotely.
Så ja, om vi går över då till vad det är som händer där den 1 juni i år. Alltså ta oss igenom steg för steg hur det här utvecklar sig.
Ja, de här 4 långtradarna med lasten då. Långtradarchaufförerna är helt ovetande om vad det är de har för last. De har blivit bokade via ett sånt här digitalt system att de ska köra de här trähusen till olika platser. Det är dels utanför Murmansk som ju ligger i nordvästra delen nära Arktis i Ryssland. Och sen är det då 2 flygbaser som ligger närmare Moskva. Och sen är det då den som är längst bort som ligger norr om Irkutsk, Belaya. Det är ju, ska man komma ihåg då, att det är väldigt långt till Irkutsk, alltså från Moskva, åtminstone 2-3 dygn att köra dit.
Men, det här är då lastbilschaufförer som tror att de har fått ett jobb, en körning.
Ja, precis. Aha. Och får olika order via telefon att du ska köra dit och du ska vänta då på den här parkeringsplatsen eller på den här vägen. Alla de här 4 lastbilschaufförerna har ju gripits, så det är deras version då.
Så när de kommit fram då och tror att de har slutfört sitt jobb, de här chaufförerna, vad händer då?
Ja, det är då som själva planens, kronan på verket så att säga, sätts igång när takluckorna öppnas och drönarna svärmar ut. Drones seen here in video shared online, flying out on their mission. Varje drönare har en operatör som sitter i Ukraina, enligt ukrainska uppgifter. Mm-hmm. Som både styr att de lyfter och, som jag har förstått det, öppnar takluckan, alltså den här luckan för att de ska kunna komma ut. Det ska vara 117 drönare. Det är ganska många som svärmar in över flygfälten utan att stoppas då av någon form av elektroniska hinder.
Och hur många flygfält är det vi pratar om här då, som attackeras?
Ja, enligt Ukraina så handlar det om 4 militära flygfält. Men Ryssland påstår att det handlar om 5 flygfält, ytterligare ett som ligger längre bort i Amur.
Och det här, vi på något sätt kommer till det här som nästan påminner om tv-spel. Eller hur ser det ut i de där filmerna från säkerhetstjänsten?
Det man ser är att en del av ett flygplan träffas och börjar brinna.
11.
Och man kan också se på distans bilder som vanliga människor har tagit och som finns på sociala medier. Det är ju som stora svarta spindlar på ungefär en halvmeters bredd kanske, som svärmar upp i luften.
Here you can see a drone emerging from a truck amid smoke and explosions.
Man ser stora svarta rökmoln slå upp i närheten eller vid flygfälten.
You can see a first person view, you know, from the drone that shows these planes and drones hitting these planes on.
Så det finns ett antal bilder som man kan lägga ihop för att se att de verkligen nådde fram. Men exakt hur många som gjorde det och vilken skada de gjorde, det är lite svårt att belägga faktiskt.
Och ja, det är väl i det här läget som också Ukraina själva går ut och berättar att det är det här som är operation Spindelnät. Hur nöjda verkar man från ukrainskt håll då?
Ja, men det här jämförs ju med sänkningen av kryssarskeppet Moskva, alltså kronan i den ryska flottan som sänktes i Svarta havet 2022. Mm-hmm. Det här är lika stort.
Безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена.
President Zelensky säger också senare på kvällen att det här visar Ukrainas briljans att genomföra en sån här komplicerad och speciell operation mot Ryssland.
Саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України.
Att man går ut och berättar de här detaljerna är också en del av operationen, för det är lite som att vrida om kniven. Först träffar man och sen så talar man om att man har gjort så här för att göra det ännu mer skämmigt för ryssarna att de inte lyckades försvara de här viktiga militära flygfälten bättre. Zelensky säger att ett av de här kontoren där man satt ihop drönarna låg väldigt nära den lokala ryska säkerhetstjänsten FSBs kontor utan att de la märke till någonting alls.
Aha. Vi lurade er och vi bodde granne, ungefär.
Ja, precis.
Solen lyser, gräset är grönt och människor är ute och strosar i Moskva. En reporter från Sky News intervjuar förbipasserande i den ryska huvudstaden om den ukrainska spindelnätsoperationen. En man i medelåldern säger att han tycker att Ryssland redan borde ha kommit med en respons och det borde ha varit ett hårt svar.
Det нужно делать полномерно, уверенно.
En äldre man som tar ut ena hörluren ur örat är inne på samma linje. Det ryska svaret borde göras systematiskt, självsäkert och utan några nervösa sammanbrott, säger han. Medan en äldre dam i solglasögon menar att rapporterna om den ukrainska drönarattacken verkar överdrivna. Eftersom de ryska flygplanen som slogs ut var så gamla, säger hon, så är det väl ingen som behöver dem. Och ja, Maria, om vi ser nu då på hur man reagerat i Ryssland efter den här attacken, hur låter det därifrån?
Ja, men i Ryssland så försöker man ju hitta alla som man anser är skyldiga till det här. Och dels så har man ju då gripit chaufförerna, som jag sa, men där verkar man ändå tro på att de inte direkt var inblandade och inte kände till det. Och på ett av ställena så försökte några på den här parkeringsplatsen när de såg att det kom ut drönare. Aha. De försökte förstöra dem genom att klättra upp på containertaket och kasta sten och använda pinnar. Och nu ska de här personerna då belönas för sitt hjältemod, för de kunde ju faktiskt själva ha blivit sprängda om drönarna hade sprängts. Men så finns det också en ukrainsk före detta DJ som har bott ett långt tag i Chelyabinsk i Ryssland. Och det är ju säkerhetstjänstens telegramkanal Basa som har uppgifter kring honom. Och att han har ändå bott i Ryssland tillräckligt länge för att ha ryskt medborgarskap. Men det är han då som ska ha köpt de här lastbilarna och också hyrt ut det här lagret där man dels byggt drönare. Och han då sägs då vara den som ska ha varit, så att säga, spindeln i nätet i operationen inne i Ryssland. Men det finns en del tveksamheter kring det och han och hans fru har lämnat Ryssland.
Och ja, du sa ju det att det finns också lite olika uppgifter kring hur stora skadorna verkligen blivit då på de här ryska flygfälten. Vad kan man säga om det och hur låter det från Ryssland om det?
Ja, men dels finns det ju de som har använt sig av satellitbilder för att kunna se hur stor skada det är. Alltså, man har geolokaliserat och kan konstatera att det är minst 11 plan ändå som har fått skador. I Ryssland så typiskt nog så har ju inte Kreml eller Vladimir Putin överhuvudtaget kommenterat det här. Däremot så har krigsbloggare ägnat mycket tid åt att älta detta som ju ses som en svart dag för ryskt militärflyg.
Mm-hmm. Och ja, vad tänker du om det då? Vad har den här operationen egentligen för effekt? Gör det någon skillnad för kriget?
Det gör skillnad framförallt för att Ryssland som tror sig oövervinneligt och störst och starkast plötsligt tvingas inse att Ukraina då som man tror sig kunna vinna över kan göra saker som de inte hade kunnat förutse. Och i det här fallet så har ju Ukraina visat att just storleken är ett problem. Själva förutsättningen för att ha ett sådär stort land, det är ju att man har fungerande transporter till land och i luften. Och det kan man inte vara säker på längre. Så de har lyckats att visa att Ryssland är trots sin storhet ett litet och svagt land på grund av sin storhet, skulle jag säga.
Och om det nu är så att det här är, som Zelensky sagt, en operation som planerats i över 1,5 år, vad tror du de sitter och liksom klurar ut nu för olika lönfack och sådär för att använda framöver?
Ja, möjligheterna är oändliga. Det finns hur många möjligheter som helst. Det här visar att det går att göra saker som man ingen hade kunnat fantisera ihop. Och det som de som sitter och spelar dataspel klurar ut, men som man kanske inte förväntar sig att det ska ske i verkligheten.
Tack så mycket, Maria.
Tack, Robin.
Och det var allt från Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin, gäst Maria Persson Lövgren, och producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Hedvig Holgersson och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Nu försöker vi avsluta den här torsdagen den 5 juni i ro. Och vi gör det genom att lyssna till den här månadens diktare i P1. Isabella Nilsson, hon kallar sig för nonsensprinsessan. Och här är dagens dikt.
Jag vill inte vara del av någonting stort. Jag vill vara del av något litet. Hårt. Och blankt, som glimmar i mörkret. När man blir äldre är det mycket viktigt att bevara barnet inom sig. Det är alltså mycket viktigt att inte släppa ut det. Nu öppnas buren och tiden släpps in till de skräckslagna ögonblicken. Nu stängs buren och världshistorien tar sin början.
litteraturprogrammet Babel nämndes för ett tag sedan Isabella Nilssons Nonsensprinsessans dagbok som en modern klassiker. Det är en bok som gavs ut 2018 och har undertiteln En sjukskrivning. Här berättas om ett år med tvångstankar och anorexia, men kanske framförallt om att överleva genom fantasin och poesin. Isabella Nilsson är juni månadsdiktare i P1 och idag läste hon några stycken ur Nonsensprinsessans dagbok. Sen spelade Michel D'Alberto ett preludium i H-moll av César Franck.
Och det berättade Ann Lingebrandt som är dagens dikts redaktör.
Ekonyheter. Ett sågigt uppbrott i offentligheten. Ja, så beskriver vår korrespondent ordbråket mellan USAs president Trump och techmiljardären Elon Musk som tog fart efter att Musk kritiserat Trumps budgetförslag. Gina Lindberg summerar vad som sagt.
Elon Musk har alltså anklagat Donald Trump för att ljuga. Han skriver också att Donald Trump är otacksam. Om det inte vore för mig så skulle Donald Trump ha förlorat valet, hävdar Elon Musk. Och Trump har svarat. Trump kallar Elon Musk för galen. Och han hotar nu med att avsluta alla federala kontrakt som Elon Musks företag har. Så att det här är... Det är en öppen strid som stegras, och det här är ju något som många har pratat om skulle kunna hända förr eller senare. Att de här två väldigt starka personligheterna skulle inte kunna samarbeta hur länge som helst, och nu är vi i det läget.
Rapporterade Gina Lindberg. Libanon anklagar nu Israel för att ha brutit mot vapenvilan från november efter att Israel attackerat flera Hezbollah-mål i södra Beirut under kvällen där man menar att det tillverkas drönare, det här rapporterar AFP. Israel tillbakavisar kritiken.
Israel menar att det då finns en klausul i det här vapenvileavtalet, vilket det också gör att om man ser ett rejält hot mot Israel att man då har möjlighet att attackera. Och Israel menar då att de här attackerna är i enlighet med den paragrafen i vapenvileavtalet.
Rapporterade Johan Mattias Sommarström. Sverige och Ukraina ska samarbeta mer om olika rymdtjänster som kan användas inom försvaret. Länderna har skrivit under en avsiktsförklaring om det, rapporterar DN. Det handlar bland annat om satellitkommunikation och övervakning. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio. Då ber jag Kristina Höglund att få hälsa välkommen in i ett nytt dygn, inte vilket som helst, det är nationaldag i Sverige. Och innan vi backar tillbaks till eftermiddagen så vill jag tipsa om ett specialprogram denna morgon.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-9:30 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Jonas, hur kände du första gången du sände talkshow? Var du nervös?
Enormt nervös.
Ja, för det här är ju då första gången som jag programleder ett program.
Jaha, då kanske jag ska säga nej, det var inget så farligt.
Nej, men det är första gången jag programleder ett program och verkligen första gången jag programleder talkshow i P1. Har du något tips?
Jag är nog inte någon som kan ge några råd. Jag känner mig fortfarande som en praoelev på Sveriges Radio, måste jag säga. Och kanske är det rådet. Försök att undvika att du känner att du behärskar det här.
För jag tänkte också fråga vad jag absolut inte får göra.
Vad du inte får göra, du får göra allting tror jag. Jag har, man, man får göra allting och sen kan man bli kanske tillsagd efteråt.
Ja, jag tänkte nämligen, det var tur att du inte sa spela hårdrock, för det tänkte jag göra nu. Det var Korn med Freak on a Leash, och du lyssnar på Talkshow i P1 med mig, Björn Werner, och dig, Jonas Bonnier. Jonas, vad tycker du om hårdrock?
Jag har kanske inte riktigt förstått den här musikgenren. Jag har försökt. När jag var liten så lyssnade jag ju på Deep Purple. Det var ganska hårdrock då. Nu när man lyssnar på det låter det lite mer om pop faktiskt. Men så att det här riktigt hårdaste av hårda, det är inte riktigt min grej.
Okej, för just nu pågår ju annars Sweden Rock, som är en av få festivaler i Sverige där man verkligen för det första fortfarande kampar och för det andra verkligen lyssnar på rock. Mm. Du är inte lite lockad ändå på att dra dit och kampa?
Jag tycker faktiskt att just Sweden Rock verkar vara en väldigt glad och positiv festival. Alla vittnar om det, och den är väl ganska ändå lite bredare i sin än det här hårdaste hårda. Det är lite mer, det finns ju rock and roll också.
Alltså det är verkligen ditt och datt där. Högt och lågt. Jag tror typ att jag såg Jodla Massiv ska spela på söndag, till exempel. Ja. Men imorgon är det också Håkan Hellströms första spelning av tre på Ullevi. Och jag har ändå en fördom som jag tror jag ändå fick lite bekräfta det här, att du är något mer av ett Håkan Hellström på Ullevi kille än en Sweden Rock-man. Stämmer det här?
Skulle jag vara tvungen att välja så skulle jag nog ändå kanske välja Håkan. Men jag är inte riktigt någon Håkan-kille heller. Jag känner att jag faller mellan de här kategorierna lite grann. Alltså, jag kan kanske åka fram och tillbaka. Det är ju inte så långt ändå.
Ja, men så du ska kanske... Ska du på någon av spelningarna?
Nej.
Du ska inte det. Har du någonsin varit på en Håkan-spelning?
Aldrig.
Men för du är ju ändå en älskare av känd musik, tänker jag.
Ja, nej men verkligen. Jag tycker ju om populärmusik. Jag tycker om... Och jag älskade Håkan Hellström precis när jag började. Så att jag borde ju verkligen ha... Men jag vet inte. Jag förlorade honom på vägen på någon vis. Han förlorade mig, jag vet inte. Någon av oss.
Nej, men som göteborgare så tycker jag ändå att det tillhör allmänbildningen att någon gång gå på en spelning. Så du får ju ändå ta och göra det vid något tillfälle.
Jag tycker det är kul att det var Håkan Hellströms första av tre. Det känns som det är hans 75 av 600.
Men men jag får förtydliga. Denna sommar.
Ja, exakt. Ja, förlåt.
Nu går vi över till någonting helt annat. Det pågår en laddad debatt på kultursidorna just nu. Det gör det ju ofta, men även denna vecka. Just nu så handlar det då om en SVT-profil som har pussat en kollega på munnen mot hennes vilja under en fest. Kvinnan polisanmälde händelsen och mannen står nu åtalad för sexuellt ofredande. Det här är ju lätt till stora diskussioner nu på kultursidorna, och det verkar handla som att många tycker att den här reaktionen från kvinnans sida kanske inte var helt proportionerlig. Alltså många säger att det kanske så här sak inte ska polisanmälas. Åsa Lindeborg har tyckt till, Johanna Frändén är kritisk. Och igår i Aktuellt så var det debatt i frågan. DNs ledarchef Amanda Sokolnicki var kritisk och juristen Ulrika Rogland försvarade den. De tyckte debatten, och hon tyckte att den här debatten har gått för långt. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
Vi ska vara stenhårda i förändra de här reglerna som har gjort att man som kvinna behövt stå ut med lite vad som helst på en busshem eller så. Att människor inte är felfria är också en del i det. Och att därför så kan inte heller MeToo leda till att vi blir så kategoriska att mänsklig kommunikation döms ut. För då har vinsterna av MeToo också gått förlorade.
Vad tycker man gräns går? Är det om han börjar tafsa på en, när man tar henne på baken? Vad menar man? Alltså, och vem ska avgöra vad hon har rätt att anmäla eller inte? Jag tycker verkligen att den här diskussionen har gått överstyr.
Det är ju en spännande debatt, men jag har ändå noterat en sak, och det är att deltagarna nästan uteslutande verkar vara kvinnor i den här debatten. Jag undrar lite vad du tror att männen har tagit vägen här i det här samtalet?
Jag tror att männen ligger väldigt lågt i det här samtalet för av självklara skäl på något sätt.
Alltså jag har ju ändå gett mig in i en och annan debatt i min karriär. Och jag har ju bara en magkänsla som ändå säger mig att det är helt fel tunna att hoppa i. Men jag vet inte riktigt, det kanske vore bra, eller?
Jag tror, Björn, att om du ger dig in i den här debatten med en väldigt bestämd åsikt, oavsett vilken det är så kommer det skapa väldigt mycket vågor på det här redan upprörda havet.
Just det, om man bara älskar rubriker i största allmänhet. Är det någonting...
Om man vill synas så tror jag att det är ett bra tillfälle.
Ja, jag är glad att jag har den här positionen och kan sitta och vara programledare istället. Men du har inga tankar på att kasta dig ner i det här samtalet och vädra dina åsikter?
Till skillnad då från dig Björn så har jag aldrig deltagit i någon offentlig debatt på det sättet. Och känner inte riktigt att jag har ett behov av att börja nu.
Jag förstår. En helt annan fråga, Jonas. Du gillar ju nyheter. Du följer med i nyheterna. Har du följt med det senaste som hänt i Ukraina?
Oj, det senaste som har hänt i Ukraina är ju, svårt att svara på. Ja, men för det händer ju saker varje timme, känns det
så. Låt mig sammanfatta vad som har hänt just de senaste dagarna.
Ja.
Vi har haft den stora spektakulära operation Spindelväv.
Mm.
20 bombplan förstördes enligt USA och i förrgår så sprängdes delar av Krimbron. Igår fick vi reda på att Ukrainas underrättelsetjänst har hackat en stor och viktig vapentillverkare. Det här är ju många i Ukraina som jublar åt förstås. Det sprids nog också memes som firar händelsen. Du ska få se en av dem. Du kanske till och med har sett den bilden.
Mm.
Kan du inte beskriva lite vad det är du ser?
Ja, alltså det här är ju en bild som är på helt enkelt Edvard Blom och Gunilla Kind.